Vi kommer idag att ha lite följa det här, en liturgi ändå fast det är julbön. Vi kommer att följa liturgiserien nummer 3, där vi kommer att ha ganska mycket från den liturgin. Enda som är avvikande egentligen bibeltextläsningarna. Vi läser gamla testamentet och sen läser vi också gamla testamentetliga texten, sen kommer juloratorer på. Så att vi, och sen efter rakt på juloratorer kommer predikan, så vi sjunger lite mindre, men hela juloratorer kommer till bara med en hel massa salmer. Så att. Välkommen i Jesu namn, vi inleder så vår gudstjänst. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära kristna, Gud är trofast. Hans löften genom profeterna har uppfyllts. Ängelns budskap har fullbordats. Idag förkunnas stor glädje för hela folket. Gud har kommit till oss för att frälsa sitt folk från deras synder. Låt oss med ödmjuka hjärtan därför bekänna våra synder inför honom. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska fruktdöda dig. Därför, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från mina synder. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Herre, förbarma dig över mig. Kära vän, på vår Herres och Jesu Kristi uppdrag tillser jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar jag för dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Halleluja, Gud Faderns och helige Ande liva.
Allsmäktige Gud, ljusets far, vi tackar dig för att du genom ditt ord har kallat oss från mörkret till ljuset, från ondskans natt till frihet, från död till liv. Hjälp oss att följa din kallelse och nå den frälsning som du har berättat oss genom din son, vår Herre och frälsare. Amen. Första läsningen idag innan juloratoriet är från Mikas boks 5 kapitel, verserna 2-4. Vi lyssnar till dem i Jesu namn. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland judatusenden, från dig ska komma det åt mig, från dig ska det komma åt mig, en som ska härska över Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon ska föda, så har fött, då hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Amen. Så följer juloratoriet. Här kommer, glömde jag bort att säga att kören kommer också att sjunga Stilla natt för oss här när den kommer till den biten. Vi börjar med att sjunga allsången nummer 1. det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinus styrde i Syrien, och alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
Och det
så reste också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad som kallas Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda. Hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Märk väl mitt hjärta, akta på. Vem vilar där i krubbans strå? Vem är det sköna barnet där? Vår kära Jesus Krist det är. Du ädle gäst, välkommen var. Ej syndare, för smått du har. Du kommer i min nöd till mig. Hur ska jag kunna tacka dig? Samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket rädda.
Amen.
Men ängeln sa det: var inte rädda. Jag bär bud om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren, och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Du, Herre, som har allting gjort, vars välde är så högt och stort, du ligger nu på hö och strå. Hur har du dig förnedrat så? Om jorden ännu större var, och så som himlen skön och klar, för torftigt vore den ändå, som bädd för dig att vila på. Plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. när änglarna hade lämnat dem och återvänt till himlen, sa hedarna till varandra: vi måste gå in i Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrades över vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hedarna vände hem och prisade och lovade Gud för allt de fått höra och se, just så som det blivit sagt till dem. Gud ge oss julens goda frid i Herren Krist till evig tid. Dig Fader, Son och Ande må från alla länder lovsång nå. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ack, Herre Jesus, hör min röst. Gör dig en bädd ut i mitt bröst. Ut i mitt hjärta bliv och bo. Så har jag tröst och evig ro. Amen. Texten som vi ska se lite närmare på idag, hålla en liten andakt över det, från första Petrus brev, det första kapitlet och verserna 10-13. När jag sökte text så sökte jag på ett ställe jag brukar söka på dagens texter, men då hade jag misstag sett att det ju, idag är det också fjärde advent som vi vet. Så att då fick jag en episteltext från fjärde advent upp, och jag tycker den passar jättebra som andakt här när vi betraktar julens evangelium. Så vi lyssnar till den här texten, korta texten i Jesu namn. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sen från himmelen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Spänn därför bältet om livet, var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Amen. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Du kanske har tänkt ofta att nu skulle ha varit lättare att vara troende förr i världen, när allting var så mycket enklare. Eller om man skulle ha fått leva på profeternas och apostlarnas tid, att nu skulle ha varit mycket enklare.
Abraham, Isak och Jakob hade ju direkt ledning av Gud ibland. Då skulle man kunna tro, för då vet man ju att Gud finns. Eller om man går till Mose, Josua och David som fick uppleva, och vad de fick uppleva av Guds ledning. Eller om vi går till profeterna och ser vilken kontakt de hade med Gud. Om man skulle ha det så skulle det nog vara lätt att vara kristen, kanske man har tänkt. Men skulle det vara så mycket enklare att tro på Jesus, tro på Messias? Vi läser ju här att de inte själva förstod, att profeterna inte själva såg hela budskapet. De förstod inte vad de pratade om fullt ut. De fick inte detaljerna. Jag hörde nyligen någon säga, de stod på bokstäverna och såg inte meningarna. De var så nära budskapet själv. Och många, men det vi vet är att de fick budskapet, att de var medvetna om att budskapet kom från Herren Gud själv. Och många av profeterna fick lida martyrdöden eller led martyrdöden för det här budskapet de predika. Men ändå så förstod de inte allt, säger Petrus. Så när Jesaja skriver, se en jungfru ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Emanuel, så är det ganska i början av hans bokrulle, ganska mitt i Jesaja bok. Och när han skriver senare, lite senare, ungefär mitt i bokrullen, se dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet. Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. Så jag är ganska säker på när han skriver de här sakerna att det var inte det lättaste att koppla ihop dem. Att det handlar om samma person hela tiden. Att han talar om frälsningen på samma sätt. Så att när han kommer till delningen i sin bokrulle, eller jungfruns son, kunde han då också få ihop det med att han skulle vara min tjänare, som Gud säger, som skulle lida och dö. Det är väldigt mycket. Väldigt få hade fick ihop det av judarna, även judarna på Jesu tid. För han skriver ju att genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte betänker att när han ryktes bort från det levandes land blev han plågad på grund av mitt folks brott. Förstod han det här? Jag tror inte att han förstod det fullt ut. Så när Paulus, när Petrus, driven av den helige ande, talar om det här, så säger att de tjänar inte sig själva. Och de förstod att de inte tjänar sig själva med det de sa. Då förstår vi lite av storheten i de här evangelierna, i böckerna vi har framför oss. Att det har satt livet till. De har profeterat, talat och satt livet till för att vi ska få frid. De levde och profeterade vad som skulle komma utan att veta exakt detaljerna. De hade ju löftet om kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Och de visste att denna kvinnans säd skulle födas i Abrahams släktled och Isaks släktled. De visste att han skulle komma från Judas stam och i Davids släktled. Så de visste ganska mycket. Men detaljerna var för den okända, även för judarna på Jesu tid när han föddes. De visste att han skulle födas, när han kom så skulle han födas i Betlehem, i en liten stad cirka 5 kilometer utanför Jerusalem. De hade forskat och undersökt långa tider i profetiorna om Messias. Men de fick inte bilderna att gå ihop, märker vi senare i Jesu liv. Och ännu idag har judarna väldigt svårt med den lidande tjänaren. När de visa männen kom senare till Jerusalem och frågade efter den nyfödda konungen, då visste de exakt platsen var han skulle födas. Och de gav dem rådet att gå till Betlehem. Men själva gick de inte med. Kanske var platsen för obetydlig för dem för att börja söka på. Och skulle det gått, så skulle inte hela synen kanske ha varit tilltalande för dem. Kanske för fattigt och för smutsigt. Och speciellt om de kommit på julnatten. För dem hade budskapet mer eller mindre blivit en, man kan säga, verklighetsfrämmande kunskap som kan jämföras med filosofierna idag. De hade ju sina levnadssystem som fungerade så bra. Inte behövde det någon messias. I alla fall inte något nyfött litet barn. Det budskapet har nog förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sen från himmelen gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i, skriver Petrus. Budskapet om Jesus har kommit till er. Så nu kommer frågan till dig. Du har ju hört och läst det här budskapet väldigt många gånger. Julens evangelium. Det läses i kyrkorna runt om i våra nejder och i skolorna. Och i väldigt många hem läses det. Vad tänker du när du hör julens evangelium? Inte tänker du väl, hur kan Bibeln säga upp till Jerusalem när det själva verket går ner till Jerusalem? Och inte tänker du heller att trolovade, var man inte nästan gift då? Eller skattskrivningen, hur gick det egentligen till? Jag nog krottade till det förr. Jag tror inte det är det som Petrus säger, att änglarna längtar att få blicka in i och att få ha sådana tankar. Nej, de längtar efter att få känna sig älskad som du. Visst älskar Gud också dem med en kärlek som inte, men en kärlek som inte blivit prövad vet man inte styrkan av fullt ut. Man vet inte heller hur uppriktigt menad den är. Änglarna är hela tiden i härligheten hos Gud. Och jag tror att de har full kunskap om vad Jesus gjorde. Men han gjorde det inte för dem. Han blev inte ängel, utan han blev människa. Han upprättade inte änglar trots att en del hade avfallit från Gud. Utan människor upprättade han. Det var en man som sa en gång: först när jag blev riktigt sjuk så förstod jag hur mycket min fru älskar mig. Det är lite samma sak frågan om här. Om vi skulle ha frågat Adam och Eva när de syndat och om de kände sig älskade när Herren Gud kallade på dem i Edens lustgård, och att han talade med dem ännu trots att han har hotat dem med döden om de äter av trädet, och att han ännu ger dem ett löfte om en frälsare, kvinnans säd som skulle söndertrampa ormens huvud. Kände de sig älskade? Eller om vi skulle fråga David när Nathan kom till honom efter vad han hade gjort med den gudfruktiga Urian och med hans hustru, om han kände sig älskad, så tror jag att svaret på den frågan skulle också ha varit ja. Alla troende genom alla tider har känt sig speciell och älskad av Gud. Alla har vi fått oförtjänt nåd och förlåtelse i överflödande mått. Så när Jesus ligger lindad i ett smutsigt stall, gör han det för din skull. För att du ska ha frid. För att du idag ska få både veta och känna att Jesus levde och dog ett liv som du inte kunde leva. På grund av, dels på grund av arvsynden, men också på grund av din fördärvade natur och våra böjelser. Han levde det livet i ditt ställe och han tog straffet på sig för dina synder, för att du skulle ha frid. Mitt i våra syndiga liv får vi ha frid. Barnet i krubban är din frälsare och hela världens frälsare. Dina synder är dig förlåtna. Dina onda handlingar utstrukna. Ha frid i ditt hjärta. Petrus avslutar vår text och säger: spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Med andra ord, lev därför värdigt i den kallelse du har fått. Med ögonen fästa på den himmelska härlighet som ska bli din när Jesus kommer tillbaka. Han kommer snart. Kommer han för att hämta dig personligen eller med den himmelska härskaren för att göra slut på denna världen? Vet vi inte. Men en sak vet vi. Mötet med honom kommer att bli personligt. Han är vad han lovade. Din frälsare. Och han är din biljett till det eviga livet. Med den kunskapen är det mycket lättare att vara en troende idag och leva som en kristen. Amen. Låt oss be. Ära ske Gud ut i hans tron, som oss har skänkt sin enda son. Med änglarna från himlens höjd vill stämma upp Guds lov med fröjd. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som i sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt den helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi reser oss och bekänner vår tro med den Nicenska trosbekännelsens ord. Den borde vara på det här pappret också. På det här oratoriepappret som ni hade. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, och honom genom vilket allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida, därifrån igen kommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilken rike icke ska vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig allmännelig katolsk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Thank you. Herren var med er. Låt oss bedja.
De himmelske fader, vare evigt pris för att du älskade världen så att du gav din enda son och lät honom födas och bli vår broder. För att vi skulle leva har du låtit det eviga livet komma bland oss. För att vi skulle upplysas har du låtit själva ljuset stiga ner i vårt mörker. För att vi ska bli dina barn har du gjort din son till ett ringa människobarn. Vår Herre och vår Gud, vilken underbar vishet och nåd har du inte brukat för att frälsa oss. Vi tillber dig ödmjukt för din sons vid din sons krubba. Avvisa inte våra ringa tack och lov. För Jesu Kristi skull. Vi ber att du förbarmar dig över din kyrka när den anfäktas av synd och djävul som vill ta bort frimodigheten. Ge din kyrka redliga herdar som oförfärdat predika lag och evangelium utan att fråga efter vad människor vill höra. Välsigna alla dem som rest i fjärran länder för att predika ditt ord. Styrk och trösta dem som anfäktas i sin tro och dem som förföljs för Kristi namn. Välsigna den församling som har samlats här idag. Tänk i din nåd på Sankt Johannes evangelisk lutherska församling. Låt allt flera hitta gemenskapen i den. Välsigna församlingens tjänare och styrelse. Vi ber för Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, för församlingen i Dunavitsi och dess tjänare Ivo Lasarov och för våra systerkyrkor i Kelkgemenskapen. Välsigna alla strävanden efter en sann gemenskap mellan kristna. Ta bort missförstånd och bitterhet som har förorsakats av vårt kötsliga sinne. Allsmäktige Gud, bevara och välsigna republikens president, riksdagen och regeringen. Ge dig makthavande ansvarskänsla och rättrådighet. Uppehåll vördnaden för lag och rätt, plikttrohet, enighet och goda seder. Välsigna alla som bor i detta land och som arbetar för dess bästa. Beskydda oss i denna juletid för olyckor, sjukdomar, krig och ofärd. Stöd dem som är utan arbete och ge kraft åt dem som har för mycket. Och sänk din frid i varje hem. Hindra i nåd olyckor i arbete och samfärdsel. Ge ett rätt sinne att hjälpa de fattiga och utsatta och den som kommer till vårt land och söker hjälp. Låt budskapet om din sons födelse, liv och offerdöd, skänka frid åt alla i vårt land. Förbarma dig över alla ensamma, änkor och föräldralösa, sjuka och lidande, sörjande och modfällda. Ge livsfrukt åt de barnlösa. Förbarma dig över de hem där kärlek har ersatts av hat, bitterhet och ofördragsamhet. Och ta hand om de barn som saknar ett tryggt hem. Var med dem som nu var och en lägger in för dig i bön. Du livets och dödens Herre, hjälp oss när vår dödstund kommer. Att i tro lita på att din son Jesus Kristus har gått i döden för oss. Led oss in i din härlighet, där vi får tacka dig från evighet till evighet. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Tacka och lova Herren. Herren vare, tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Amen, amen, amen.
klockan 9 blir det gudstjänst i Vasa med predikant och liturg Julotta där klockan 9. Då är predikant och liturg Ola Österbacka. Sen 31.12. är ni välkomna tillbaka hit till Leplax, då är det julfest här. Vi börjar med gudstjänst klockan 12 och sen fortsätter vi med julfestprogram. Klockan 11. Ja. Julfest klockan 11. Vad sa du? Jaha, jag har klockan 12 här, men det är säkert fel. Bra, då får vi gå i frid och tjäna Herren med glädje. Tack för idag, tack till alla som medverkar, till kören och till Hans.